Jesus. Herre, vi kommer inför dig just nu. Och vi bara tackar dig för att du har vårat liv i din hand, Herre. Vi tackar dig för att det är dig allting handlar om, Herre. Att vi får ha en relation med dig, ett liv tillsammans med dig, Herre. Och nu ber jag också för ditt ord att det fick tala till oss idag. Göra sin verkan, Herre. Gör det du vill och det du tänker idag, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. I vår församling så går vi igenom en predikoserie om just församlingen. Vad är församlingen för någonting? Och det där är ju en jättestor fråga. Och vi kan absolut inte täcka in allting. Men vi har några områden som vi pratar lite extra om under några veckor. Och idag så skulle jag vilja ha med er i rubriken om församlingen där livet möts. Där livet möts. Med en underrubrik som är att skapa rum för livets alla skeenden. Hur gör vi det? Är det ens möjligt? Jag blev bjuden på att spela hockey i Scaniarinken i Södertälje för ett tag sedan. Det är länge sedan. Och jag förstår varför jag inte fått inbjudan tillbaka. För det gick inte så bra för mig. Utan några vänner, skämt åsido. Jag blev inbjuden för att spela hockey. Och jag växte upp med hockey i Leksand. Och har haft på mig den här hockeymunderingen några gånger förut. Men det var ganska länge sedan som jag hade det. Och så kommer jag in och han som jag blivit liksom medbjuden med. Han var lite sen. Så han sa, jag kommer, du går till det omklädningsrummet, du möter dem som är där. Och så finns liksom de här kläderna, de här hockeyutrustningen finns där. Du löser det. För jag hade väl någonstans också sagt att jag kunde det här med att spela hockey. Och jag visste hur det funkade. Jag kommer in i ett rum. Och jag liksom sätter mig där vid omklädningsrummet med vitt liksom främmande människor. En och annan person var där. Jag trodde alla var där till och med. Han var där och spelade hockey. Så det var ju tryggt. Men så sitter jag där och så får jag en trunk skickad till mig med massa prylar. Och då kände jag att gode Gud, hur ska det här gå? Jag kommer ju inte ens ihåg var grejerna ska sitta. Men ni vet när man kommer in i vissa sammanhang, in i vissa rum och man känner att här gäller att inte göra bort sig. Stämningen kräver att jag håller liksom en god min och försöker göra det bästa av situationen nu. För jag kan inte låtsas som att jag inte kan. Till slut så kommer då Jonathan som hade bjudit med mig in och han sitter lite längre bort i omklädningsrummet. Jag börjar ta upp knäskydden som jag visste var de skulle sitta och liksom alla de här kläderna. Så kommer vi till armbågsskyddet. Och när jag sitter och sätter på mig det så ser jag Jonathan viska lite försiktigt. Andra sidan, vänster sida Jakob. Inte ens han vågade säga högt att Jakob som sitter där borta, han vet inte ens hur armskydden ska fungera. Och så fick jag lite hjälp. Och till slut så kunde jag få på mig alla grejerna. Vi kunde gå ut och spela hockey. Och jag gjorde faktiskt ett mål. Trots allt. Det var fantastiskt. Ja, tack för det. Tack för det. Det behöver jag. Ni vet hur det är ibland när man kommer in i sammanhang och man känner sig inte riktigt hemma. Och man funderar, får jag verkligen vara som jag är? För det jag hade behövt i det där sammanhanget, det var att någonstans få våga säga, jag kommer inte riktigt ihåg hur det här funkar. Eller jag känner mig inte riktigt bekväm. Och sen om man tittar på andra omständigheter i livet, när man känner att man vågar inte vara sig själv för att man vet att det finns så mycket i livet som säger stopp. Det kan vara saker och ting som man sagt, saker och ting som man har gjort, omständigheter som har blivit fel i ens liv. Och så vågar man inte visa färg för att stämningen kräver inte det. Sammanhanget tillåter inte det. Och det där är lätt ibland att det där också smyger sig in i kyrkans värld. Hur lätt det är att försöka komma med en mask där man låtsas som att allting är okej när vi själva verket vet att det inte riktigt är så. Men idag så skulle jag vilja lyfta det utifrån en bibeltext som har talat till mig den senaste veckan här och som påminner dig och mig om vilka vi faktiskt får vara oavsett vad vi har med oss i bagaget, oavsett om vi kallar oss kristna eller inte kristna. så finns det någonting i den här berättelsen som vi kan lära oss utav. Och det är en berättelse där Jesus blir hembjuden till farisén Simon. Och i det här sammanhanget så kommer det också in en kvinna som texten beskriver som synderska. Och vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 7. Lukas kapitel 7 och från vers 36, där det står så här. En av fariséerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam. Hon ställde sig bakom honom vid hans fötter och hon grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och hon torkade dem senare med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad den här kvinnan som rör vid, hade vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Han svarade: mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek, men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Sedan sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid. I dagens text, som sagt, så möter vi tre stycken personer. Vi möter Jesus och vi möter farisén Simon och vi möter en kvinna som kallas för synderskan. Men att hon i själva verket var en prostituerad. Och alla de här personerna har sin egna berättelse att berätta. Både om hur man ser på sig själv, men också hur man ses utav sin omgivning. Under tre stycken predikningar, tre stycken punkter, jag ska inte ha tre predikningar idag, så var inte oroliga, bara en. Tre stycken punkter så skulle jag utgå ifrån den här texten. Och den första punkten som jag skulle vilja ta med er på, det är att inse fakta. Insikten i hur livet verkligen ser ut. Förra söndag så läste vi utifrån Romarbrevet 3:23 där Paulus skriver att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Grunden för ditt och mitt liv, oavsett om vi är kristna eller inte, det är att vi har alla gått miste om härligheten från Gud. Det finns ingen människa på jorden som nu lever, som kommer att leva eller som har levt som kan säga: jag fick till det. Jag har lyckats i mitt liv. Jag är perfekt. Jag står utanför allt annat. Det finns ingen. Bibeln är tydlig. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det finns ingen som kan säga: jag är felfri. Eller: jag har gått igenom livet utan problem. Och skulle vi börja samtala om det, så vet vi alla att vi har en berättelse, du och jag. Där vi kan påminnas om att när det blev fel, det kan vara omständigheter som ingen annan vet. Det kan vara omständigheter som folk vet om. Det kan vara stora saker som har hänt. Det kan vara små saker som har hänt som inte blev som det var tänkt. Som inte blev bra. Där vi kanske gjorde bort oss. där vi skadar oss själva eller där vi skadar människor runt omkring oss. Och i den här texten så blir ju Jesus hembjuden till farisén Simon. Och när de sitter där, ligger till bord som det står, så kommer in en kvinna springande och går fram till Jesus. Texten avslöjar inte i detalj allting vad kvinnan hade varit med om. Men texten är tydlig med att hon var synderska, hon var en prostituerad. Och med den vetskapen så förstår vi att när hon kliver in i det här huset så är det många människor som ser på henne med förakt. Hon ansågs inte värdig i människors ögon. Och på grund av hennes liv så är det otroligt många kulturella barriärer som hon måste ta sig över för att komma fram till Jesus. Egentligen allt det hon gjorde enligt kulturen var bara fel. För det första så gick hon in i en främmande mans hus. Där hon egentligen inte var välkommen på grund av sin bakgrund. Hon var kvinna. Hon hade utsläppt hår. När vi läser texten så har hon utsläppt hår som ansågs skamligt och ovärdigt. Hon var som sagt en synderska, en prostituerad. Och hon rörde vid Jesus. Allting som hon inte fick göra enligt kulturen gjorde hon. Och hennes bakgrund dessutom var det många som insåg att hon har bara begått en massa fel. Så vad hon än gjorde så var det bara fel. Och hon var känd för det. Kvinnan hade levt ett liv i synd. Men faktum är att vi sitter alla i samma båt. Vi alla, som bibeltexten säger ifrån Romarbrevet, har alla gått miste om härligheten från Gud. Alla sitter vi med historia som har blivit fel. Och det är bara inse fakta att vi alla möter saker i livet som vi har mött, som vi möter och som vi kommer att möta, som är kämpiga och där livet ställs på sin spets. Vi stöter på problem, vi gör fel, vi hamnar snett och som kan vända upp fullständigt på våran tillvaro. Och vi är väl medvetna om att saker kan hända på det sätt som det inte var tänkt att det skulle hända. Frågan utifrån det, när vi nu talar om församlingen, det är hur agerar vi som församling kring sådant? Hur lever vi som kristna och som troende i relation till att vi alla här, men också människor i vår omgivning, kämpar med livet? För vi vet att vi alla har sidor som inte är perfekta. Men vi vet också att vi är väldigt duktiga på att dölja dem. Och istället så försöker vi visa allt att allt är perfekt. När vi egentligen vet att det inte finns någonting som heter perfekt. Återigen, på grund av sin bakgrund så var kvinnan inte välkommen in i det här huset. Och även om huset verkar ha varit öppet för andra så krävdes det otroligt mycket mod av henne att gå in. Det var många kulturella barriärer som hon var tvungen att ta sig igenom. Och därför blir ju den stora utmaningen för oss som församling, hur skapar vi en plats där människor får komma som de är? Där vi får komma som vi är, där vi inser att ingen är perfekt, ingen är expert. Hur skapar vi en plats där människor likt kvinnan kan få plats? För i texten så möter vi också ett beteende som lätt kan smyga sig in innanför kyrkans väggar också. Det är lätt att säga att man vill vara ett öppet hus, en öppen församling. Men där människor ändå inte förmår att komma in. Och det leder mig till den andra punkten. Att inte bara se på utan se människor där de är. För i berättelsen så möter vi också en annan person. Vi möter Simon, farisén, som Jesus hade blivit inbjuden till. Det fanns många runt omkring Jesus utav de skriftlärda som ansåg att Jesus var en profet. Och det är möjligt att Simon, han var en utav dem. För det finns inga motiv som visar på att Simon försökte sätta dit Jesus. Däremot så märker vi i texten att Simon visar på ett otroligt dåligt och ett arrogant beteende gentemot kvinnan och mot Jesus. Och det blir ännu tydligare när vi ser hans syn på människor. Ordet farisé, det betyder de avskilda. Och de här fariséerna, de såg sig själva som självuppnämnda beskyddare av lagen och dess rätta efterföljelse. Men de tolkade lagen själva och gjorde som de själva kände rätt. De trodde att de var för mer än alla andra, med andra ord. Och när då kvinnan kommer in i det här huset och kommer till Jesus och gör det hon gör när hon börjar torka hans fötter, smörja dem med olja, så läste vi i texten att Simon tänker i sitt inre: hade han där varit en profet, då hade han vetat vad det är för kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Han visste mycket väl vem kvinnan var, och han hade också en tydlig åsikt om det. Hon var synderskan och hade ingenting där att göra. Så Jesus till och med får en inre tillrättavisning utav Simon. För enligt Simon, i hans värld, om man var en rättfärdig man som gjorde rätt saker inför Gud, så skulle egentligen Jesus ha tagit avstånd från kvinnan och skickat ut henne på en gång. Och det som är intressant i texten, det är att när Simon, när vi läser det här om Simon, så står det inte att han talade till Jesus om vad han tyckte och tänkte. Han sa inte det öppet till honom: Jesus, vad är det du håller på med för någonting? Nej, det stod farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Med andra ord så tänkte han bara en massa saker. Tyst kritik är inget roligt att vara med om. För det handlar om en attityd och inställning till något som man upplever är fel, utan att faktiskt säga något. Och i det här fallet var Simon själv så självsäker på sina känslor och att hans inställning var rätt. Att kvinnan var det hon var och att allt det hon hade gjort var fel och att det egentligen inte fanns någon väg tillbaka. Det fanns ingenting enligt Simon som gjorde att kvinnan kunde ändra sig. Att det kunde bli en annorlunda situation för henne. Utan han hade redan, genom att bara tänkt det, dömt ut kvinnan och också Jesus för den delen. Så vi har kvinnan som kommer in där och möter Jesus, kommer till Jesus, torkar sina tårar, torka hans fötter med sina tårar och sitt hår, som trotsar de här barriärerna. Och vi har Simon som redan på förhand, som både har dömt ut kvinnan men också dömt ut Jesus för hans agerande. Men tack och lov så har vi också en tredje person med i berättelsen, Jesus själv. Och det leder mig till den tredje punkten, som handlar om att ge plats för människor att erfara Jesus. Återigen så är inte Jesus respons till Simon i det här fallet baserat på ett öppet och ett genuint samtal de sinsemellan. Däremot så förstår vi av texten att Jesus kände till Simons tankar och vad han hade i sitt hjärta. Och genom att bemöta det så förklarar Jesus det återigen med en fantastisk liknelse om två män som var i skuld till sin penningutlånare. Och han sa, den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. Och när de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Båda hade skuld, men de hade olika storlekar på sin skuld. Men texten säger att han efterskänkte skulden för de båda. Ingen av dem behövde betala tillbaka. Och så vänder han sig till med en fråga till Simon. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Och på det så svarar Simon, den som fick mest efterskänkt, antar jag. Och Jesus svarade, du har rätt. Det som är intressant i texten med kvinnan det är att det verkar som att kvinnan redan hade fått ett möte med Jesus innan det här mötet. För hon har redan sett och hört Jesus tala någonstans. Hon har sett honom predika och genom sin undervisning hade hon ändrat sitt levnadssätt och sitt beteende för att börja ett nytt liv. Så orsaken till att hon nu springer in till Jesus är i tacksamhet för vad Jesus redan har gjort för henne. Men Jesus, han är inte omedveten om kvinnans synd. Han är fullt medveten om vem kvinnan är och vad hon har varit med om. Om de omständigheter som har blivit fel. Men han är samtidigt väl medveten om farisén Simon också. Men däremot är Jesus hjärta så stort att han möter kvinnan precis där hon är. Jesus säger inte, du måste bli på det här och det här sättet för att duga till. Nej, han möter henne precis där hon är, mitt i livet. Och jag tänker att det är så viktigt för oss om vi vill vara en församling som tjänar Gud. Så handlar det återigen inte om en perfekt församling som ska försöka uppvisa perfekta människor. Nej, vi ska inse att vi faktiskt sitter i samma båt. Att vi faktiskt har samma bakgrund ibland även om det har tagit sig olika uttryck. Men att vi kan få skapa en plats där människor kan, oavsett hur man mår, oavsett vad man har varit med om, kan få ett möte med Jesus. Med andra ord så innebär det att alla människor har rätten att bli Guds barn. Och det är precis det som står i Johannes evangeliet kapitel 1 och 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Alla människor. Även din värsta fiende. Även om du sitter här och känner jag har gjort så mycket hemskt i mitt liv, är jag värdig? Ja, till och med du. Alla människor har rätten att bli Guds barn. Och därför behöver vi som församling skapa en plats för det. Det är okej. Eller? Ja, kanske det. Jag tror faktiskt det. Att skapa en plats där människor får plats. Och det som följer sedan i berättelsen är otroligt mäktigt tycker jag. Och jag älskar att grotta ner mig i grundtexten. När jag försöker förstå vad de här kulturella barriärerna faktiskt säger till oss i väst. För när Jesus talar till Simon som får en tillrättavisning av Jesus, så står det i texten att samtidigt som han talar till Simon så vänder han sitt ansikte mot kvinnan. Och redan där så säger texten att genom att Jesus gör det så visar Jesus Simon farisén, jag värderar den här kvinnan. Jag tror på den här kvinnan. Och kvinnan stod troligtvis bakom Jesus. De låg ner till bords. Och nu då vänder sig Jesus medvetet till kvinnan. Han vänder sitt ansikte till henne. Och studiebibeln som är grundtexten för vad de här orden säger, säger så här. Att han såg på henne medan han talade med Simon var egentligen en tillrättavisning av farisén. Kvinnan hade gjort det som Simon borde ha gjort, men som han inte brydde sig om. Det står inte något om att Jesus sett på kvinnan tidigare. Nu gör han det. Att han måste be honom göra det kan betyda att farisén föraktfullt hade vänt sig från kvinnan. Med andra ord, i situationen som uppstår nu så vänder sig Jesus till kvinnan och säger: Simon, se på kvinnan. För troligtvis så hade Simon gått sin egen väg och tänkt: jag tänker minsann inte titta på den här kvinnan, för hon är inte värd någonting. Men Jesus säger: se på kvinnan. Det är som om Jesus drar förhänget åt sidan och visar Simon dessa som han just talat om, som fått skulderna efterskänkta. Han påminner också farisén om värdskapets plikter som denna försummat. Vatten, välkomstkyss och olja, säger studiebibeln. Med andra ord så kan vi som församling leva ett liv som troende och som församling, men egentligen inte bry oss. Och det är så lätt att vi bryr oss om oss själva bara. Jag, mig och mitt. Men Jesu undervisning är tydlig. Guds församling är för alla. Det finns en plats för alla. Och därför behöver vi skapa rum för att sorg, smärta och elände får plats. Inte för att vi tycker att det är okej, utan för att det finns en väg tillbaka. Det finns någonting som heter syndernas förlåtelse. Det finns någonting som heter upprättelse. Det finns någonting att vi kan vända oss bort ifrån det gamla för att uppstå igen med Kristus till ett nytt liv med honom. Det gäller Värmdö. Det gäller varenda människa som finns i det här området. Det gäller Stockholm, det gäller Sverige. Det finns en chans för alla människor att erfara Guds kärlek. Utmaningen är: ger vi plats för det? Vidare säger studiebibeln så här: det ligger en mycket stark personlig appell i Jesu ord. Genom att han ger uttryck för att han känner Simons tankar avslöjar han också att han känner kvinnan. Han känner hennes motiv när hon utför denna handling. Så det alla andra människor såg, en synderska, Jesus ser någonting annat. Hon har fått ett nytt möte med mig. Jag tror på henne. Hon har en ljus tid framför sig. I den aronitiska välsignelsen som vi ibland brukar be, som är hämtad från fjärde Moseboken 6:24, så ber vi ut just de här orden. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Så när vi ber den bönen så är det inte bara en massa ord som florerar för att fylla ut. Utan i själva verket, när vi ber den bönen, så ber vi att Jesus ska få se på oss utifrån de omständigheter. Vi ber en bön att Guds ansikte ska vända sig till dig och till mig. Varför? Jo, för att han vill ge oss av sin frid. Han vill ge mänskligheten frid. Ett samhälle, en värld som är så upp- och nervänd av så mycket annat. I den världen, i de sammanhangen som vill Gud komma med sin frid. Han tittar inte bara och säger: vad är det där för någonting? När han säger: jag tror på dig. Jag älskar dig. Du kan få vända om och få börja om ett nytt liv tillsammans med mig. Jesus ser oss i vår livssituation, både när vi kämpar, men också likt Simon när vi tror att vi är för mer än alla andra. Och på samma sätt så talar Jesus till oss som församling. Att vi får vara ett folk som någonstans inser våra egna begränsningar. Men samtidigt kan få inkludera människor att få lära känna Jesus. Vi gör samma resa. Vi har kommit olika långt. Och ingen av oss satt där som domare över varandra. Utan att vi är kallade att älska varandra med Jesu kärlek. Men inte bara älska oss själva, utan också få vara ett folk som möter andra människor, alla människor. Att vi får skapa ett rum i den här kyrkolokalen, men också där vi befinner oss, i vår arbetsplats, på skolan, i hemmet, ja, var vi än är någonstans. Där Guds kärlek kan få genomsyra så att fler människor får lära känna Jesus. Avslutningsvis. Idag är det palmsöndagen. Och en av texterna som man läser, som ni kanske läste här innan när jag bytte om. Men det är ju när Jesus rider in i Jerusalem. Och i Matteus 21 och 10-11 så står det så här. När han, Jesus, drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Min bön är att vi som församling ännu mer ska få bli en plats där människor får komma som man är. Med sina frågor, med sina funderingar. Och att vårt område och det som sker i vår kyrka och de människor som vi har runt omkring oss kan få komma i rörelse. Inte utifrån mig som pastor, inte utifrån dig enskilt som individ, utan som ett längtande folk, att vi längtar. Gud, kom med ditt rike. Låt din vilja ske här på jorden som den sker i himlen. Låt det få bli rörelse på Värmdö. Låt det få bli rörelse i Nacka. Låt det få bli rörelse i Stockholm, att människor längtar och inser att Gud älskar dem så mycket. Att vi inte får den uppfattningen att vi är tysta och dömande, utan hur vi skapar en plats öppen, kärleksfull, som får gestalta Jesu kärlek. Texten avslutar med att Jesus inte skickade iväg kvinnan och sa, du är inte värdig. Utan det står att Jesus sände iväg henne med Guds frid. Och studiebibeln säger också att Jesus sände kvinnan ut i vardagslivet med den allra dyrbaraste gåvan. En frid som övergår allt förstånd. Det är min bön, jag hoppas det är din bön. Och för oss som församling. Att oavsett bakgrund, tro eller livserfarenhet ska människor få uppleva Guds frid och få sina liv förvandlade. I Jesu namn. Amen. Vi ber en bön. Herre, tack för den här dagen återigen som vi får samlas. Vi får ha dopförrättning, Herre. Vi får uppleva hur du är mitt ibland oss. Tack också för ditt ord, Herre. Tack för att du vill tala till oss den här stunden och du vill röra vid våra hjärtan, Herre. Herre, vi vill inte bara vara ett folk för oss själva, utan vi vill vara ett folk där människor kan få erfara dig. Oavsett bakgrund, oavsett omständigheter vi varit med om i livet. Så tackar jag dig för att du vill möta med oss. I Jesu namn. Amen.